typen av verksamhet som är arbetsplats. Att man vet varför man är där som regel. Man träffar samma människor varje dag i princip. Man hittar snabba sätt att uttrycka saker som kanske skulle behöva mycket långa utläggningar annars. Man förkortar ord. Kanske bara platsbesparande skäl eller tidsbesparande skäl. Men också för att visa att vi är vana vid att ha med varandra att göra.
Just det.
Och vi är en grupp. Mm. Så vi förstår varandras språk.
Ett gruppspråk.
Ja, mm. Det gör man oftast inte medvetet. Men det är ju någonting som grupper gör.
Ja.
Jobbspråket är alltså ämnet i veckans avsnitt av Språket. Med programledaren Emmy Rasper och språkvetaren Susanna Karlsson. Och ett exempel på frågor som besvaras i avsnittet är... Är ordet pragmatisk, positivt eller negativt laddat? Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play och här i P1 på söndag eftermiddag klockan 1. Klockan är 3, vi får nyheter.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens kansli har uppmanat EU-kommissionärer att inte delta i Ungerns Pride-marsch i slutet av juni därför att undvika att provocera den ungerska regeringen på dess hemmaplan. Talespersonen för Budapest Pride, Matte Hegedus, är besviken.
I'm a bit disappointed.
Jag är ganska besviken för EU-kommissionen har verkligen makt att påverka. Vi behöver det här stödet och solidariteten, säger Matte Hegedus, talesperson för Budapest Pride. Budapest fortsätter förberedelserna för den 30:e Pride-marschen trots att det sker under hotet av ett officiellt förbud. En ny ungersk lag gör det olagligt att arrangera eller delta i Pride och liknande evenemang. Matte Hegedus och hans kollegor är både stressade och besvikna. Uppgifterna i nyhetsportalen Euroactive och i ungersk media om att EU-kommissionens ledamöter uppmanats att inte delta i Pride-marschen har fått Pride-communityn att misströsta. Missnöjet riktar sig särskilt mot EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, vars kansli bett sina kommissionärer att avstå från deltagandet för att undvika politisk konflikt med den ungerska regeringen. Milan Jelovic, Budapest.
I Portugal inleder nu polisen en ny sökinsats efter brittiskan Madeleine McCann som försvann från en semesteranläggning år 2007 när hon var 3 år gammal. Den huvudmisstänkte är en tysk man som formellt anklagas för att ligga bakom bortförandet av Madeleine McCann. Författaren och journalisten Katarina Massetti är död. Hon var bland annat känd för romanen Grabben i graven bredvid som filmatiserades med Mikael Nyqvist och Elisabeth Karlsson i huvudrollerna. Katarina Massetti arbetade också på Sveriges Radio. Hon blev 81 år gammal. Ekot, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska höra tredje och sista delen i bokcirkeln i Lundströms bokradio om romanen Styr din plog över de dödas ben av den polska författaren Olga Tokarczuk. Och vid sin sida att diskutera denna roman har Marie Lundström, Marie Göransson och Olof Wretling.
Men har ingen som har kommit med någon bulle, det tycker jag var svagt.
Nej, det tydligen det är.
Ja, och inget vatten heller.
men hur ja, ska vi ta en sån här, hur känns det att sitta här idag? Det är ju lite final, lite målgångsstämning.
Alltså det är ju en speciell läsupplevelse så där, för att vi har ju att göra med ett litet Jönssonligans slut. Det går ju väldigt bra för vår huvudperson.
Mm. Jag säger så här att den här sista delen som vi nu ska prata om idag, den är tillsammans med det andra, om jag plockar ihop alltihop, så är det liksom som en fickbok, en kalender i mänskligt beteende.
Ja.
För här finns det många punchlines, den fick många saker att tänka på som man kan lära sig att bli, tycker jag, en bättre människa helt enkelt. Vilket jag betvivlar att Olof och jag kan bli, för vi är redan så fantastiska som vi är. Men det finns ett och annat att lära sig, tycker jag.
Nu måste vi landa, nu måste vi börja om.
Det känns alltid sorgligt att sluta de här sammanträdena som vi har. För vi har ju haft det så väldigt kul ihop och Ja, hjälp varann, även om det har varit lite jobbigt ibland. För det är det ju, det är svårt. Nej, jag har ju choklad, jag behöver ingen bulle nu.
Har du fått en bulle?
Nej, jag har fått en chokladbit köpt på direktionen.
Toppen. Ja, nu måste vi landa.
Ja,
vi är uppspelta. Nu ska vi ta oss an den tredje tunga delen.
Jag tycker egentligen nästan bäst om den här sista delen. Därför där får jag liksom fatt i henne lite grann. Vad är det Olga vill?
Mm. Hörrni, nu har vi som redan startat. Och det är ganska kul egentligen. Ja. Men jag känner ändå att, att stunden kräver att jag säger... Bästa lyssnare, välkomna! I 3 veckor har vi levt med en och samma bok. Styr din plog över de döda ben av den polska Nobelpristagaren Olga Tokarczuk. Välkomna allihop till sista träffen för bokcirkeln. Det är målgång idag. Berätta här, vem är det som talar? Hur känns det att sitta här idag?
Det är Marie Göransson som talar. Och vi ska prata sista delen som jag... på något konstigt sätt tycker jag nästan det var den roligaste att läsa för att den innehåller så många goda tips ifrån Olga, vår författarinna, om hur man ska vara som människa, hur man skulle kunna leva som människa och vad man ska tänka på, hennes rättspatos. Det finns ju några fantastiska scener där. En som jag vet att Olof och jag kommer att slåss om, det är den i kyrkan, men det finns andra också. Men det känns samtidigt så... Ja, den planar ut på något sätt. Det blir kanske inte det slut som man hade kanske velat ha, va? Jag vet inte, men vad säger du, Olof? Jag tror att du...
Ja, det är Olof Retling som talar här. Och det är...
Vad gör du till vardags?
Jag är komiker, skådespelare och manusförfattare. Jag är komiker, skådespelare och manusförfattare.
Ja, det har vi
det var sista var verkligen svårt att förstå.
Ja. Manusförfattare.
Ja.
Ja,
Hur känns det att sitta här just idag?
Ja, det känns lite tråkigt och nu förstår jag varför. Jag tycker faktiskt väldigt mycket om att göra det här med er. Sådär. Jag tycker det känns lite tråkigt att vi inte ska ses på tag.
För ja, men jag med.
Det är alltid väldigt roligt att spela in och diskutera de här böckerna. Så jag ska försöka njuta av att få hänga med er.
Inte ska man gråta innan festen ens har börjat, kan man ju också tycka. Så 3 årtal först här nu, hörni. Boken är från 2009. Olga Tokarczuk är född 1962 och hon tilldelades Nobelpriset 2018. I bokcirkeln i Lundströms bokradio är vi på upploppet i denna udda kriminalhistoria med olösta mord i polsk glesbygd. Här i pocketen som vi läser har det hunnit bli sommar. Gräset växer så det knakar och landskapet får med solens hjälp ett djup som får ögonen att tåras på vår huvudperson, Janina Dorsejko. En kvinna i 60-70-årsåldern som bor i en liten by i sydvästra Polen där vid det här laget både polischefen och rävfarmens ägare hittats döda och en mördare går lös i trakten. Även en av de få grannar hon haft storfot är funnen död med ett tjuvjagat tillagat rådjur i köket och ett rådjursben som olyckligt fastnat i halsen på honom under hans allra sista middag. Vår kvinna Dorsejko hävdar att det är djuren som hämnats. Det är djuren som har tagit koll på de här männen. De som ägnat sig åt otillåten jakt och slakt av vilda fåglar och djur. En varm oväderstad dyker hennes granne Tröger upp. Han vill ha hjälp med en kostym till midsommarbalen i trakten. Organiserad av svampplockarföreningen Karl Johan Svampen där han är kassör. Och när hon hänger med på det här mötet på svampföreningen uppstår en diskussion om hur man ska ordna det här midsommarfirandet. Den här balen som ska äga rum i jakthuset alldeles i närheten av rävfarmen där rävfarmens ägare hittats mördad. Hur ska man få till feststämningen så nära en mordplats? Och hur ska man göra med det faktum att rökning är förbjuden inomhus och alkoholtillståndet inte gäller utomhus? Men då slår mötesordföranden, han som bara suttit i parlamentet en enda mandatsperiod, men för alltid kallas ministern.
Ministern.
Han slår klubban i bordet. Ordning!
Nu är det er tur. Hur beskrivs den här ministern? För vi kommer in här lite grann i bygden där ministern har en ledande roll.
Ja, han är som jord för att vara ledare, ja. Skriver Olga.
Det är det enda han kan.
Ja, han är korpulent. Men hon tycker han är ganska snygg. Jag förstår inte hur hon kan tycka det. Men hon säger det i alla fall. Han ser ganska bra ut. Och han har power.
Här kommer vi in i ett väldigt spännande... Som nästan är... Hon börjar liksom... Han pratar ju på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Ja. Och hon börjar också göra... Det var som Marie sa här i början av vår inspelning där. Liksom att det är som en liten handbok i mänskligt betraktande. För det här... åker ju då Olga in i och börjar liksom beskriva människor i de här små orden man lägger till när man pratar. Ja, det finns en herr lär, herr allmänt, fru förmodligen, herr jävla, fröken varför inte, herr som om. Ministern var herr intressant.
Han lägger alltid till det.
Underbart.
Vad har vi för ord idag som folk säger?
Vad säger ni? Har ni någonting som ni alltid säger?
Ja, jag vet inte. Jag har försökt att rannsaka mig själv. Men, eller hur, det är ett sånt där ord som man säger för att man ska vara lite kompis med varandra. Eller verka lite mjuk och mänsklig, eller hur?
Men det, de där små orden är som små virus. Man kan komma på sig själv, man kan åka in i det där. Man utfyllnadsorden, sådär, kittet i meningar. Och han, ministern, han klämmer ju in hela tiden... Intressant.
Ja. Intressant, ja.
Väldigt maktklokt.
Ja, därför att man vinner ju människor. Ja. Intressant. Intressant. Man drar in andra människor i sitt tyckande. Mm. Men hon säger också, Olga, det är roligt, att hon menar att de som säger det här, intressant, att det är människor. Använder man ordet sant och ljuger man konstant.
Ja,
precis. Det är också roligt. Mm.
Ja, de kommer i alla fall hem väldigt trött. Efter den här föreningen Karl Johan Svampens möte. Det kanske tröttar de här återkommande, inte sant? För Janina, Dorsejko och Tröger. Men Janina, hon övervinner sin trötthet och skriver ännu ett brev till polisen och hävdar att det måste vara djur som ligger bakom de här ännu olösta morden i trakten. Mm. För det finns rådjursspår i mängder runt åden. Och det är enligt henne fullt möjligt att rådjuren själva har tagit lagen i egna händer eller klövar för att skipa rättvisa och hämnats på den här tjuvjakten som alla de här döda männen ägnats åt. Men när hon ska posta det här brevet då stöter hon på tandläkaren i byn. Mm. Vad håller han på med?
Om det här blir film, då ska jag spela tandläkaren. Jag älskar honom. Han åker runt och är småpackad hela tiden och drar ut tänderna på folk. Och så har han inte råd. Han tar ju taxi när han är packad. Så alla pengar som går åt att dra ut tänder i käften på folk, det går ut på att åka taxi.
En väldigt bra roll.
Vevar ner rutan och bara, hej, hur är det?
Ja.
Men så närmar sig alla midsommar. Vår berättare, hon är förbi second hand-affären som drivs av kvinnan hon kallar för Goda Nyheten. Vad hittar vår berättare för utklädnaden här till henne och Tröger till slut?
Ja, vad är det han... Ja, han klär ju ut sig. Hon blir ju räv, va? Nej,
varg.
Varg menar jag. Hon blir varg. Och då finns ju bara rödluvan kvar till honom.
Vi var ju där i början. Du pratade om ministern där. Vad är det man ska göra då på den här svampföreningens fest? Man ska alltså ha en maskerad. Alltså det här är så jävla mycket Colin Nutleys änglagård. Mm. Så här, man ska ha en maskerad i jaktstugan, svampplockarföreningen. Och hon klär ut sig till varg och han till rödluvan.
Mycket förnedrande för honom.
Han har hittat en blommig klänning, förkläd och allt. Och en liten röd hetta med knytband och... Hon är väl väldigt bekväm och hemma i den där vargmasken, tror jag. Det tror jag passar henne perfekt. Mm. Vår berättare får på festen kontakt med en, vem då? En späd kvinna här.
Ja, hon förstår efter ett tag att det måste vara den här överfriskade ministerns lilla hustru som jag tycker är en kanonroll. Alltså den hade man ju gärna velat spela. En liten försiktig dam som hon börjar prata med. Och det visar sig ju att hon... har ju fruktansvärda upplevelser av den här mannen. med hans döda kroppar när han har jagat. Hela hemmet är fullt av de här kropparna som hänger överallt.
Det rinner blod ur näsan på hararna. Liksom, och,
hon säger om sig själv, jag vet att jag är en neurotisk överkänslig, men och jag borde ju göra någonting åt det. Hon såg på mig med ett plötsligt hopp som hon förväntade sig att jag skulle säga emot. Men jag tänkte i mitt stilla sinne att än finns det normala människor på denna jord. Alltså huvudpersonen känner att det här är en människa som förstår och känner vad hon känner. Alltså med hur man behandlar djuren. Och sen så säger hon en sak här. Jag minns att när jag var liten så fick jag höra sagan om skytten i natten. Kan ni den? Jag skakade på huvudet, alltså huvudpersonen. Och det här är alltså den här historien. Du får gärna läsa den och så jag får jag höra om jag förstår. Jag förstår den inte riktigt alltså, men den är intressant.
Den är härifrån, någon sorts legend, säger hon. Ända sedan tyskarnas tid, tror jag. Nämligen att det härjade en skytt i natten som hade elaka människor som sitt villebråd. Han fick flyga med de svarta, storkarna och hundarna höll honom sällskap. Alla var rädda för honom och stängde om sig med lås och bom om kvällarna. Så hände det att en pojke härifrån, eller om det var Novaruda eller Klodzko, ropade upp genom skorstenen och skytten i natten att jaga åt honom. Några dagar senare föll ett stycke av en människokropp ner genom skorstenen hemma hos pojken och hans familj. Och samma sak hände sedan ytterligare 3 gånger tills hela kroppen var samlad och de kunde begrava den. Efter det visade sig skytten inte igen och hans hundar förvandlades till stoft. Jag ryser till av kylan som plötsligt strömmade emot oss från skogen. Bilden av hundarna som förvandlades till stoft ville inte lämna mig. Jag blinkade med ögonen.
Mm. Mm, tack.
Nu förstod jag det lite bättre när jag hörde dig läsa.
Nej, men den är ju sådär en väldigt märklig berättelse. Men det handlar ju någonstans där om att är det inte vårt eget kött och blod vi dödar när vi jagar?
Jo.
Alltså varför ska vi särskilja mordet på ett djur? Med mordet på en annan människa.
Mm, så resonerar den här berättaren väldigt mycket.
Mm.
Och sen finns det andra i boken som har ju helt andra åsikter som menar att det går inte alls att jämställa. Det är inte alls...
Nej, de har ingen själ, säger han. Djuren har ingen själ, punkt slut. Vi resonerar inte mer, men där är det ju den här kvinnan och huvudpersonen. Det är ju de enda två som tycker att det har man. Och hon känner ju att hon har... en väldigt nära kontakt med den här kvinnan och så visade det sig vara den här fylleristens hustru.
Ministern.
Fylleristen.
Och det är ju liksom också som en sån där passage, den sista delen som vi har läst här. Här blir ju också ett ganska obehagligt möte. För man förstår ju att den här ministern är inte bara jägare. Han har förmodligen också lagt handen på sin hustru som också flyr festen när han blir full. Mm. Och någonstans, hur de också skiljs åt så är det inte bara som vänner. För att hon har ju också det där en växel till för sitt patos för djuren. Och så sätter sig kvinnan i bilen och åker därifrån.
Ja, men hon säger ju också att man kan leva med en annan människa ett helt liv utan att ha en aning om vem det är. Det är alltså den här ministerns fru som säger, hon såg på mig med en sån fasa att jag stelnade till. Jag förstod ju vad hon hade i tankarna. Bara det att hon tror nog att hennes man är mördaren.
Ja.
Men det säger ju huvudpersonen till henne. Var lugn.
Det är det inte. Nej, visst ja.
Så att det är också en sån där replik när man känner att hon ger den ifrån sig, vilket ju är en jäkla tur. Alltså.
Ja. Ja, men det framkommer att ministern har varit god och nära vän med den här döda polischefen. Att ministern kommer hem med döda djurkroppar, att han älskar att stycka upp de döda rådjuren hemma. Hänger upp döda harar som ni var inne på balkongen. De hänger där med öppna ögon. Och att hon, frun, har mått väldigt dåligt av allt det här döda. Hon beskriver sig själv som på gränsen till ett nervöst sammanbrott. Hon börjar också gråta där och stå med cigaretten och börjar gråta. Och då säger väl den här berättaren att, men vet du vad, jag skjutsar hem din man. Jag har lite koll på honom. Så han har inte...
Hon berättar ju också egentligen första gången, även för oss läsare, om sina 2 små hundar. hon ser på dem och hur noga de var att vara rättvisa mot varandra. Det fanns en hjärtskärande förtvivlan i deras blickar och så vidare. Och sen säger den här kvinnan, vad hände med dem? De är döda.
Mm.
De hade sina lekar, de lutade sig mot varandra. Otroligt, säger de. De var ju precis som människor. Och då svarar Olga, de var mer mänskliga i allting än någon människa. Så att det finns ju ett jättepatos där alltså. För djuren.
Ja. Marie, vart var det du läste? För jag hittar inte det. Vi hade nog strykit under båda två det där. Hur rätt... Ja, men den här, ja. Mm. Fasen vad bra det här är. När du läste upp det.
Jag hade en gång två tikar.
Kan inte du läsa det?
För att... Jag hade en gång två tikar. De var ytterst noga med allt fördelades. Rättvis, mat, smekningar, fördelar. Djur har ett ytterst välutvecklat sinne för rättvisa. Jag minns deras blickar när jag gjort något fel, när jag skällde på dem i onödan eller när jag inte höll mitt ord. Det fanns en sån hjärtskärande förtvivlan i deras blickar, som om det inträffade låg bortom deras fattningsförmåga, som om jag brutit något slags heligt rätt. Av dem lärde jag mig vara självklar, helt grundläggande rättvisa, vill säga. Jag tystnade en stund för att sen fortsätta. Vi har världsåskådningar, djuren världskänsla, vet du. Hon tände en cigarett. Vad hände med dem? De är döda.
Mm. Mm. Där är hennes, vår berättares barn kan man säga. De hundarna är som barn, de här två tikarna, och de är borta. Så vet inte jag om hundar alltid är så där jätterättvisa. Jag har nog sett hundar i par som vart den ena glufsar i sig all korv och sådär, så jag vet inte. Men...
Ja. Då har den lärt sig av människorna.
Ja, precis. Ja, på måndagen efter helgen sprids nyheten om ministerns död. Han har hittats söndag kväll av kvinnorna som kommit till jakthuset för att städa efter festen. Och ja, vår berättare får då besök av författarinnan, den hon kallar för Askungen, för att hon är så en sån grå existens, denna författarinna. Det här är en väldigt spännande fikastund, alltså på sidan 199-200. Vad framkommer under deras te?
Ja, alltså hon är ju väldigt orolig, den här författarinnan. Hon är nästan på gränsen till att knäckas totalt. Va? Men hon säger ju huvudpersonen att... Är ni så oroliga för att djuren kommer att döda oss också? Ja, sen de där teorierna tror jag inte ett ögonblick på, för det vore ju absurt. Ja, men jag trodde att ni som författare skulle ha inlevelse och fantasi för att inte blunda för sånt vid första ögonkast. Ni borde väl känna till att allt vi kan föreställa oss också utgör en slags sanning. Är det så att vi kan det, tror ni?
Jag vet inte riktigt. Det är en klurig fråga.
Alltså de här insekterna som hon talar om då, som har trängt in på honom. Det är väl...
Ja, det är väl det som vi får reda på i den här scenen. Så får vi ju reda på att...
purpurbaggarna.
Ja, har varit över hela dem. Då trängt in i munnen, i lungorna, magen och öronen.
På den här ministern, ja.
Ja, precis. Övertäckt av skalbaggar. Och så rättar hon... Askungen och säger purpurbaggar överallt.
Ja, och det är lite konstigt. Hon försäger sig väl där, va?
Ja.
Hon kan inte veta det. Hon säger, jag såg det inte själv, men kan utmärkt väl föreställa mig det. Purpurbaggar överallt.
Mm-mm.
Då förstår man. Då förstår hon och då förstår vi.
Mm.
Att nu är det kokta fläsket stek.
Nu förstår vi ju då, hon försäger sig, det är hon som är mördaren.
Det har för vi... att det går inte att veta att det var just purpurbaggar om man inte själv utfört det.
Exakt.
Ja.
Mm. Så sakta sig, och nu är det så här, fram till sist så har man väl ändå hållit, det kunde ju ha varit Borås, det kunde ju ha varit, kanske, ja vem vet, Svartrock kanske går runt där och hade massa uppgörelser med dessa män.
Polisen,
Svartrock. Och det kunde vara Tröger,
ja då,
som har sån seriemördarordning i bestickslådan, så han kanske måste få utlopp utlopp för sitt kaos inre. Ja, men så tänkte jag. För att det är ju verkligen, nu har jag sagt det ordet några gånger så där, jag vill inte raljera över det, men i fiktionen så använder man ju ofta, jag tänkte lite grann på American Psycho, liksom, apropå att ha det här perfekta, rena ordningen ut.
Ja, inre kaos.
Och inre kaos. Så därför så sa jag det om Tröger. Att det gick ju att misstänka honom, för att han har ju ägnat otroligt mycket åt ett välsorterat hem.
Ja, vi förlåter dig.
Ja.
Ja, men nu går det ut för vår berättare. Hon kallas till förhör, hämtas av polisen. Och det framkommer att hon hotat att ta livet av jägare. Hon har deltagit i aktioner, vält omkull, jakttorn i trakten. Och författarinnan, hon har berättat det här med purpurbaggarna minsann för polisen. Mm. Ja, så att så blir det. Och ja, hon klarar sig kanske inte så bra under förhöret. Det hela leder till en arresteringsorder, husrannsakan, och hon sätts i en cell.
Jag måste få flika in där, ja. Marie, att det som är så spännande med en riktigt skicklig författare och någonting på det här, för hon skriver otroligt tätt och bra, det är ju så att man måste läsa varenda mening, för att någon gång när vi fick lära känna de här predikstolarna där ute i skogen, alltså en omskrivning av jakttorn, så tänkte jag väldigt så här, liksom, varför är inte jakttorn, varför har hon inte gått åt jakttornen? Varför har inte författaren skrivit en scen om det? Nej. När de går ut och välter det, bränner upp dem så här. Och då finns faktiskt en mening om det. Så det står så här. Eller polismannen frågar henne så här. Eller förnekar ni att ni varit inblandade i en rättssak om en kullvälta och förstörda gränspredikstolar? Så det kom
ja, där. Där kom det.
I en enda mening så fick hon in det då. Och det missade jag faktiskt när jag läste boken första gången. Så.
Ja.
Så, men sen kom den här vid tredje vända.
Ja, det var någon ny information, ja, precis. Ja. Men hur skulle du reagera, Olof, om du blev inlåst så här i en cell, tror du? Vad skulle din strategi vara för att ta sig igenom natten som inspärrad?
Ja, alltså... Jag får ju panik. Jag kan inte riktigt tänka på tanken. Jag är nog det är nog en av mina största rädslor att bli liksom hamna bakom lås och bom. Ja, vad skulle man göra? Dagdrömma.
Ja, hon vägrar lägga sig ner. Hon sitter rakt upp bara. Nej. Tar inte av sig kläder, ingenting.
Men sen hon har ju det här med astrologin, va? Hon behöver ju inte ens ha böckerna, utan hon ger oss ju en fantastisk beskrivning på att livet är som en slags hinderbana, va? Den är ytterst krävande. Talar om den här gnistan, det tycker jag är jätteintressant. Men det vet jag inte om hon gör in i cellen, men hon gör det för oss i alla fall. Att den här Merkurius som skänker gnistan ett språk och förmågan till kommunikation, sen passerar den månen och så blir det en själ och sen faller den ner. Blir en människa, djur eller växt. Hon kanske sitter med det i cellen. Hon har ju, precis, det är väl ett dagdrömmeri som vi skulle ha, men hon har ju hela den här biten som hon tror. Det är ju en religion för henne, va? Och det tror jag hjälper henne enormt mycket här. Det skulle ju inte hjälpa Olof och mig, eller dig, Marie, men vi har väl kanske något annat. Tankarna, tror jag, det är som du säger, dagdrömmeri. Det är tankarna som skulle kanske hjälpa en.
Skulle du sitta så där som hon på utan att klä av dig och så, Kristin?
Ja, jag skulle aldrig lägga mig ner. Men jag skulle nog... Jag har ju inte det jag tänker på astrologin. Det kan jag inget om, men jag skulle tänka på andra saker.
Jag tror att penna och papper skulle man behöva. Skriva, lägga fokus och åka in i text eller läsa.
Försöka fly, ja. Jag får erkänna att det här är nog en av mina mardrömmar också, faktiskt.
Vad som är otäckt är att hon vet ju att hon är skyldig. Så hon vet inte hur länge hon får sitta här, va?
Nej.
Men om man blir infångad i en cell och vet att man är oskyldig och ingenting händer, det är väl en mardröm så god som någon. Men hon sitter ju bara 2 dagar och sen blir hon frisläppt.
Ja, nästa dag blir hon frisläppt.
Ja,
men sen är det som att det hänger kvar det här. För hon kommer tillbaka, här är det lite intressant. Hon kommer tillbaka hem och känner att det är någonting som är förstört hemma. Polisen har letat igenom hennes hus, de har rotat överallt, de har inte hittat något särskilt. Men att någonting är förstört för henne.
Ja, det är väldigt otroligt bra beskrivet av författaren också, vad som händer när någon annan har varit i sitt hem. Så hennes hem är ju någonstans, har ju någon gjort våld på. Men det sker också mentalt i huvudet på henne. Jag stryker under den här, för det är som också att alla de här människorna som hon ser ju syner ibland eller upplever till exempel sina döda hundar och sin mamma och det här folket i källaren. Nu är det som att det bara rusar folk i hennes hem. I ögonvrån skymte jag vilken rörelse det var i huset. Människor gick in och ut från pannrummet till övervåningen och ut i trädgården. Sedan tillbaka samma väg. Flickorna rusade lyckligt omkring i tamburen. Mamma satt på terrassen och drack te. Jag hörde ljudet av teskeden som rörde runt i kroppen, rörde runt i koppen och hennes långa vemodiga suckan. Den enda gången det blev lugnt var när
Jag tror det är Dysio.
Dysio kom. Ja. Ja. Eller Dionysus som hon kallar honom. Nästan alltid i sällskap med goda nyheter. Alltså någonstans här, det är kaos i henne.
Ja. Men du, det här med att hon pratar med sig själv, gör ni det när ni hamnar i panik?
Ja.
För det gör hon ju här, och det kan ju också vara en räddning. För jag gör ju väldigt, jag gör det jämnt. Inte när jag är i panik, utan överhuvudtaget jämnt. Så alla frågar, vad sa du? Vad då sa? Ja, men du sa, nej, jag pratar med mig själv. Ja, men för fan, sluta med det. Vi tror ju att du pratar. Men jag gör det för att få ordning på känslor och tankar i huvudet. Så jag säger, ska du göra det? Nej, men jag skulle nog inte göra det. Men gud vad det här kaffet var varmt. Jag får sätta i lite kallmjölk då. Så.
Men gud vad man säger töntiga saker.
Ja.
Vi hade väldigt mycket sol hemma. Jag var hemma och läste de här dagarna. Och så gick jag ut på terrassen. Och så säger jag, jättekonstig sak. För det var otroligt starkt ljus och sol. Och så har jag bara kalsongerna på mig. Jag går alltid runt i kalsongerna. Och så säger jag jättehögt för mig själv så här. Men titta, det är som på Mallorca. Och så hör jag grannen på andra sidan bussen. Ja, jo, det är bra väder idag. Men tantigt, jag har väl aldrig varit på Mallorca. Alltså vilken konstig referens. Då bör man bli gammal när man säger det är som på Mallorca. Men som Mallorca.
Ja, men det står ju för så. Men går omkring i kalsonger?
Hela tiden.
Det hatar jag.
Ja, men vi går vidare,
för
tror jag.
Då så är det jag så här. Nej, det där ser inte trevligt ut.
Jo, jag är som på Mallorca.
Ja, ja. Nej, men...
Ja, men man måste ändå få gå omkring själv hemma hur man vill.
Ja, absolut. Ja. Jag har ju inte med det att göra. Jag bara konstaterar att...
Men du, jag är ju ensam hemma då.
Alltså, du är ensam. Din fru är inte hemma.
Nej, jag går ensam hemma.
Ja, men då kan du göra det, men inte när hon är hemma som är så söt. Ska hon behöva se sånt elände? Nej, det tycker jag inte.
Ja, men det är som på Mallorca.
Jag tror att vi går vidare.
Ja, vi får göra det. Men hon blir ju sjuk här, stackaren. Hon blir sjuk. Smärtorna tilltar, hon blir ju sjuk.
Ja. Och här, hörni, vilken setup och payoff. När smärtorna tilltog en dag ringde Dysio efter ambulansen. Det visade sig att jag måste åka till sjukhuset. Det var en bra tid för ambulansen att komma. Augusti, hård, fast vägbana. Vackert väder och jag hade... planeterna sker, tack och lov, hunnit med min morgondusch och var ren om fötterna.
Ja, halleluja. Det var ju hennes stora skräck från början att hon skulle komma till sjukhuset med smutsiga fötter.
Ja, där når boken någon sån där, apropå att stjärnorna ska stå rätt och cirkulär dramaturgi och vad som är viktigt. Helt plötsligt bara...
En cirkel också. Men det är så att människor runt henne börjar nu drabbas av att hon är misstänkt för morden. Hennes före detta elev och vän Dysio, han får sparken från sitt jobb. I den lilla polska byn blir det höst och sen vinter. Vi är tillbaka i den årstid boken startade i. Mm. Vi har gått året runt och på de plöjda åkrarna faller snö och hon funderar över det citat av den engelska poeten William Blake som fått ge namn åt boken. Styr din plog över de dödas ben. Och ja, det blir också som så att hon faktiskt just går på mässan i kyrkan med den här prästen Prassel i predikstolen. Hon ska då lyssna till detta. Hon vet inte riktigt varför hon går dit. Hon kanske söker någon sorts ro eller någonting. Men det blir ju inte så roligt för henne där kanske i kyrkan. Och det här var en scen som jag har förstått att ni båda har fäster vid.
Ja, men den är dels hur hon beskriver prästen Prassel. Och sen, hon sitter ju där då på Hubertusdagen och alla i kyrkan, inklusive hennes elever, är då utklädda till djur och sitter där. Och sen så kommer den här prästens tal som, det står också i slutet av boken, för man tror ju att det här är bara, hon har bara åkt frihjul på en galen karaktär som hon har hittat på. Men så visar sig att det talet som den där, eller predikan som prästen håller, visar sig vara ganska sanningsenligt längst bak i boken, så hänvisar hon till det. Vilket gör att det är väldigt makabert.
Alltså författaren säger i slutet att, ja, att prästen Prassels predikan bygger på ett kompilat av lite olika autentiska predikningar ja, som funnits utlagda på internet. Jo.
Ja, det är en otroligt... men tar vi
hon
det
kommer, nej, men hon, han, alltså han, prästen talar ju nu om vilka fantastiska människor som sitter där ute och som jagar på ett sätt som är hederligt och så vidare och så vidare. Och så säger han att de har byggt upp och förser systematiskt med djurfoder och så vidare. Och då skriker hon, ja, sen skjuter de på djuren vid de där foderäckarna.
Ja, hon skriker rakt ut i kyrkan. Ja, helt
barnen tittar ju på henne med stora ögon. Men prästen Prassel, han fortsatte ju med sitt prat och prat och prat. Och så säger han att, vänder han sig in till de här egentligen tjuvskyttarna och säger, ni är människor som skändar. Alltså han säger så här, ni följer lagen. Idag har sättet att se på jakten lyckligtvis förändrats. Vi blir ju inte längre betraktade som folk som skjuter på allt som rör sig, utan som naturälskare. Mm. Men då brister hon ut i ett jätteskratt så halva kyrkan vänder sig. Hon kippar efter andan. Så säger hon så här, alltså nu stod det ju äntligen klart för mig varför skjuttornen, som mer liknade vakttornen i ett koncentrationsläger, kallades för predikstolar. I en predikstol sätter sig människan över andra väsen och ger sig själv rätten över deras liv och död. Ja. Sen fortsätter han att prata och prata och pratas. Och till slut så säger hon, jag lyckades klämma mig ut ur bänken och på ett egendomligt stelt ben gick jag nästan ända fram till predikstolen. Hallå du där, skriker hon för huvudpersonen, ner med dig. Och fort ska det gå, så då. Det blev tyst och jag noterade belåtet att min röst ekade under kupolen. Ja, det är dig jag pratar med, säger hon till prästen. Hör du illa? Klättra ner, sa jag. Prassel såg på mig med vitt uppspärrade rädda ögon. Läpparna rörde sig svagt, som om han överrumplad försökte hitta något ord som skulle rädda situationen. Kliv genast ner från predikstolen och packa därifrån! Och då kände hon sig en hand på sin axel. Det var en uniformerad man som stod bakom henne. Jag slet mig loss, men då kom ännu en springande och båda två höll mig hårt i armen. Mördare!
Och det här är, och det är just också så här, hur hon ger ju alla sina karaktärer, eller många karaktärer, ett smeknamn. Och prästen Prassel heter Prassel för att han, hela han prasslar. Han har så mycket väck i sin hy för att han har gjort en sån här magoperation. Så en gång i tiden var han tjock, men nu är han pinsmal och hela huden har ett väck för mycket. Och han är så benig, så ben och skäggstubbet prasslar mot prästkragen. Så att hela han prasslar och ben, knoterna prasslar. Det är otroligt häftigt skrivet och beskrivet och makabert. Och sen att det visar att den här predikan har en sanning, då blev det här absurt.
Men är det ju skönt att känna att det är någon som sätter ner foten. Alltså,
står upp för djuren.
Ja, ger iväg härifrån, skriker hon. Hela raskar på. Mm. Och det, hon menar allvar, och till slut så föses hon ju naturligtvis ut ur kyrkan av vakterna och de stänger porten så hon inte ska kunna komma in igen.
Och den här skandalen som det kallas i bygden, skandalen i kyrkan som hon har förorsakat, den leder till att hon förlorar sitt jobb också som lärare. Och då bjuder hon sina vänner på senapsoppa. Det är Dysio, Goda Nyheten och Tröger som samlas. Och då kommer det ju faktiskt fram, det är en väldigt speciell, för nu kommer det fram att kyrkans annex brinner. Man ser ett sken över byn nere i dalen och man får också höra då att oj, prästen Prassel, han har omkommit. Och det är då hennes vänner säger det till henne som vi kanske anat.
Den sista måltiden har jag skrivit.
Ja.
Senapssoppan. Har ni ätit senapssoppan?
Nej, men de säger, vi vet att det är du. Och de förstod det när de kom ut om hur ministern hade dött, att han täckts av skalbaggar. Det kunde bara hon ha gjort som kände den här entomologen Borås tidigare.
Ja, de har väl ringt till honom också och kollat att han lämnade kvar. Eller att han blev bestulen på ja. På de här skalbaggarna, ja.
Men och då säger hon, du har ju dödat människor, säger hennes före detta elev till henne Dysio. Fattar du inte vad du gjort? Och då tar hon fram ett kort, ett foto från ett gömställe under vaxduken. Ett foto hon fått med sig från grannens storfot när han hittades död hemma med det här rådjursbenet i halsen. Vad visar foto? Det är ju lite centralt att få med.
Mm, det är väldigt centralt.
Ja, vad vill ni säga?
Ja, här är ju då jaktlaget som precis då, några av dem lever inte längre, men många satt där i kyrkan och många av de här mustascherna har hon ju träffat då när Tröger, när Storfot dör. Och där ligger då makabert då, massa djur framför jaktlaget, det är fest i bakgrunden och där ligger också 3 hundar skjutna och 2 av de hundarna har vi då fått lärt känna som hennes flickor. Mm.
Och då framkommer det att de här är faktiskt hundarna som hon älskat över allting annat. Mm. De har skjutits.
Ja, Storfot har ju vetat detta hela tiden. Han har ju liksom följt hennes ångest.
Är inte det lite äckligt sådär? Alltså väldigt bra beskrivet att hon inser sådär. Det är alltså stor. Jag har gått där och stått på min farstukvist och ropat på mina hundar. Och ropat. Och min granne vet att de är skjutna. Och att det förmodligen är han som har skjutit dem.
För att han har varit med i jaktlaget som sköt dem. Ja. Han har också fotograferat alltihopa. Här står vi med alla våra...
Den här boken hade ju inte blivit den här boken om inte detta hade hänt med hundarna. Det är den centrala biten som jag ser det i alla fall. Så att det är väl det som har fått henne att skriva allt det här och tänka allt det här.
Och fått henne att mörda. Mm. Mm. Men hur går det här sen? Polisen kommer nu för att hämta henne här.
Men nu går hon ner i källaren och gömmer sig i pannrummet. Och telefonerna ringer och man märker ju direkt här att grannarna kommer stå, hennes lilla klan där kommer stå upp för henne. De sätter ju faktiskt inte dit henne utan de snarare hjälper henne. Det vill säga de hon har runt omkring sig.
Ja, vräker ur lådor, hyllor, letar, sliter och drar i allting. Och där sitter hon, sitter ju och hör där. Hon är bara någon decimeter ifrån så hon känner dem ju hela tiden. Det är ju väldigt otäckt egentligen.
Och Trögers son då som är en av poliserna, han frågar så här, pappa, vet du vart din granne håller hus? Nej, jag vet inte. Jag ska gifta mig med henne.
Så att hon ska höra det. Hon sitter gömd mellan pannrummet och garaget. Mm. Ett litet gömställe bland vattenmätare och kablar och golvmoppar. Och det där hör hon ju. Varför tror ni att han vill gifta sig med henne?
Ja, men det... ja jag tror ju att det finns en gammal passion där mellan de två. Han med sitt ordningssinne, hon med sitt utsvävande liv och denna fantastiska människa som pratar och kan uttrycka sig. Han säger ju inte ett ljud. Det är någonting som spirar emellan dem. Och som, när hon sitter där så säger hon fint om att hon tror att hennes åkommor hjälper henne i det här läget. För att hon tror att det kommer fram en gudsvrede eller hon är en krigsförman med en krigsför kvinna.
Vad coolt att det är sådär. Nu tittar jag på det. Vad häftigt att man stryker under samma meningar.
Det är intressant.
Ja, det är faktiskt häftigt.
Kanske hade jag mina åkommor att tacka för att jag inte alltid varit Janina utan då och då helt enkelt Guds vrede eller krigföra.
Ja, men hörni, vi måste vidare. Nu ska vi till slutet.
Ja.
För hon kommer faktiskt undan, det får vi säga. Och ni som inte har läst boken, jag vet inte om ni får bara... ja, jag vet inte. Rör lite den här metallpinsetten och bakslevarna hemma. För nu berättar vi... hon smiter ju om natten med ett litet bagage som går mot den tjeckiska gränsen iklädd fliströjor, mössa och sjal. Vad är hennes plan?
Hon vill ju till Tjeckien som hon alltid drömt om och det visade sig att när hon går över gränsen så är det så där fint.
Den här underbara bokhandeln.
Ja, hon flyr.
Det är paradiset i Tjeckien.
Ja.
Hon talar ju väldigt vackert om Tjeckien.
Ja. Det var ju också någonting som jag ville prata mer om. Jag tycker alltid att det är lite finare i Norge.
Tycker du?
Ja, jag tycker det är så fint i Norge.
Det är ditt Tjeckien.
Ja, det är mitt Tjeckien. Har ni något sånt där ställe som ni känner?
Ja, jag älskar ju Danmark. Jag vill till Köpenhamn. Jag tänker, jag vill fräda Köpenhamn och det tar en sån där lille där och det är lite lättsammare då. Och det kan man gå omkring när jag var lite så.
Får man gå i kalsongerna
i Danmark? Ja, det kan man göra. Kan göra det. Nej, men där känner jag, när jag bara, som det var väl Karl-Göran som sa, där börjar Orienten.
I Danmark?
Ja, i Köpenhamn börjar Orienten.
Ja, det var generöst.
Ja, det var tidigt.
Det var generöst.
Ja, men han var på resa så tyckte han, där släppte ja, det loss lite.
Va? Ja, mm. Ja. Vi har liksom kommit nu, käraste bokcirkelmedlemmar. Vi är framme vid självaste slutet, alltså den allra sista punkten som tryckts i den här boken. Och det är väl som så att jag undrar om det är något mer innan vi slutar här som bara måste sägas.
Ja, det finns ju egentligen många små historier som vi inte har kunnat ta med.
Ja, man hinner inte allt.
Man hinner, det finns ingen möjlighet. Skulle vi ha 25 timmar, men till syvende och sist får man ju ändå, eller får jag ändå säga att jag har nog lärt mig väldigt mycket av den här boken. Alltså hur man ska se på livet, på sitt eget liv, moralen, hur man ska tänka visavi djur och människor. Jag tycker bilden är så fin som hon säger, med myrorna som slår sig till ro på vintern. De kryper ihop allihop och lägger sig in till varandra. Tänk om vi människor kunde göra det. Det tycker jag är fint.
Mm. Ja, men den är, för mig så är den sådär lite märkligt mollakord på slutet som bara skickar iväg att någonstans där ute så finns den här människan som har tagit på sig rätten att döda människor som vållar skada och oreda i hennes värld. Och det ska man passa sig för, så någonstans så finns ju hon fortfarande där ute, för att hon klarar sig undan rättvisan. Mm. Och samtidigt så finns här en hyllning till djuren och samspelet och naturen och det patos vi borde se på människan och, eller vad säger jag, på djuren där ute i samspel med människan och hur fel det är att behandla djur som köttstycken som ska bara tillredas. Men återigen, jag tycker det var som du har sagt tidigare, Göransson, att det är ju en sån otrolig läcker handbok i små mänskliga företeelser. Det är otroligt rika.
Den sista meningen så är ju, jag vet dock att jag fortfarande har tiden för mig. Så hon är inte färdig med någon död än, inte.
Ja, men med det hörni är bokcirkeln slut för den här gången. Vi har läst ut Styr din plog över de dödas ben av Nobelpristagaren Olga Tokarczuk. En bok från 2009 översatt till svenska av Jan-Henrik Svan. Men hörni, vad ska vi läsa nästa gång? Det är som det står i boken här, vi har fortfarande tiden för oss. Bästa lyssnare, hör av er med tips. Vad vill ni två skicka med för ledord i denna efterlysning på nästa bok för oss tre att läsa? Vad ska boken innehålla ha?
Jag tycker den skulle ha mycket kärlek.
Mycket kärlek?
Ja, gärna lite porr.
Oj, oj, oj.
Nej, men det var inte så jag menar. Inte porr på det sättet. Jag bara menar lite sådär...
Ekivåk menar du?
Nej, men jag bara menade på sådär att vi har läst mycket tillsammans. Jag tror fan inte en enda gång vi har läst en sexscen.
Men juloratoriet var ju fullt av sex.
Nej, men det var ju mer poetisk åtrå hela tiden och sådär. Och inget fel med det. Men jag bara menar som det här halvt avslutade här. Att i den här sexscenen som då kommer att komma. Så säger hon helt plötsligt att nej, jag är alldeles för...
Jag är ingen turturduva. Jag är inte religiös. Jag tänker inte slösa mer ord på den här händelsen. När hon har öppnat täcket tänkte jag, nej men... Fan, det kunde komma loss lite.
Ja, nej, den här boken hade kanske inte så mustiga sexskildringar. Men så okej, kärlek, sex. Har vi något tredje ord nu att skicka med?
Vi har ju inte heller läst någon fantasy.
Kärlek, sex, fantasy. Vi skickar med det. Olof Wretling och Marie Göransson. Tack som kom.
Ja, gud vad spännande. Tack. Kärlek, ja. Sex och fantasy.
Det här är Bokcirkeln i Lundströms bokradio. Med mig, Marie Lundström.
Producent för Lundströms bokradio är Andreas Magnell.
De väntade ute på parkeringen när han gick av sitt skift. Mille och två stora killar.
Alex, en novell av David Norlin i uppläsning av Tobias Karlsson.
Mille såg sliten ut. Måste ha gått upp flera kilo sedan i vintras. De andra hade Alex aldrig sett förut.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play. Sök på novellen.
Om några minuter ska vi höra om ett hantverk där det gäller att vara både konstnär och hantverkare. Helene Alm möter teaterdokmakaren Sara Boman i programserien Hantverket. Först ska vi höra vad Vetenskapsradion Historia ägnar denna veckas avsnitt åt så här i början av juni. Urban Björstadius och Tobias Svanelid är i ett grönskande trädgårdslandskap.
Vetenskapsradion Historia befinner sig på Rosendals trädgårdar. Precis i anslutning till trädgårdscaféet här på Kungliga Djurgården i Stockholm. Det sprutar vatten runt omkring i några av rabatterna här, och i övrigt så är det ju mängder av busker, tror jag det heter i alla fall i Versailles-trakten, alltså häckar, och det är vinrankor till och med som börjar gro här. Tulpaner i stora odlingslådor och äppelundar överallt omkring oss. Många av oss älskar de här miljöerna, trädgårdarna, och vi ska berätta om trädgårdens historia i Vetenskapsradion Historia. Urban, ska du gå iväg och träffa vår första intervjuperson?
Ja, vi knatar iväg och gömmer oss här bakom buskarna så länge. Ja.
Sveriges trädgårdshistoria 1500-1800 heter den andra delen som nu är aktuell. Det här är en bokserie på tre delar som nu alltså är komplett och som berättar svensk trädgårdshistoria från den allra äldsta forntiden fram till våra dagar. Sveriges trädgårdshistoria 1500-1800, alltså stormaktstidens kungars förhållande till slottsträdgårdar och parker, men också fattiga backstusittare och hur de förhöll sig till trädgårdsterapi och lustfylld odling.
Ja, vi har hittat en plats här bakom humlen faktiskt. Men allra först innan vi går in på humlegårdar, Jens, du har ju faktiskt grävt precis här. Man brukar säga gräv där du står, och det har du gjort här på Rosendals trädgårdar.
Ja, det var ett lite ovanligt uppdrag. Som vi jobbade för Djurgårdsförvaltningen då, Kungliga hovstaterna. De renoverade Rosendals kring slottsträdgården inför kungens jubileum för några år sedan, och då var vi med och tittade på hur den här trädgården var konstruerad tidigare då.
Sist hörde vi Jens Heimdal, en av författarna till bokserien om den svenska trädgårdens historia, och de två övriga författarna medverkar också i Vetenskapsradion Historia tisdag eftermiddag efter två här i P1.
I Hantverket, serien som du hittar i appen SR Play, möter vi hantverkare i kulturbranschen. I det här avsnittet träffar jag, som heter Helene Alm, dockmakaren Sara Boman på Marionettteatern i Stockholm. Det står en miniatyrteater på arbetsbordet i Sara Bomans ateljé. Framför den lilla scenen är det en kartongvägg med ett litet hål som jag kikar in igenom. Sara börjar veva och dra i pinnar och få liv i figurerna i kartong som börjar röra sig över scenen.
Och då ser du båten?
Ja, jag ser båten. Seglar som far fram och tillbaka.
Mm. Och en kapten?
Ja, och kaptenen ser jag.
Och sen ser du kanske de här vågorna som ska rulla?
Vågorna? Nej, vad fint. Det är ju, ser ut som svarvade...
Det är bordsben. Svarvade, spiralformade bordsben som råkade passa perfekt i längd och dimension för den här teatern. Så de ska kopplas ihop med kugghjul sen och drivas med en vev. Det här är en miniatyrteater. Det kallas för Lambe Lambe. Och det är en teaterform som är inspirerad av de här gamla fotograferna som stod med kameran och hade en duk över huvudet när de tog bilden. Så det spelas av en dockspelare som står lite gömd bakom. Och sen är det bara en i publiken som tittar in genom ett titthål i den här teatern. Och har hörlurar på sig. Så det är ljud och ljus. Och föreställningen är ungefär 3-5 minuter lång. Sen byter man till nästa publik som får komma och titta. Så den här teatern ska bli som en miniatyr av Drottningholmsteatern. En mekanisk 1700-talsteater.
Miniatyren ska så småningom byggas helt i trä och rymmas i en resväska för att kunna fara runt till olika festivaler. Kaptenen och sjöjungfrurna är bara en knapp decimeter stora
och monteras på pinnar som styrs underifrån och ska dessutom ha rörliga delar.
Till exempel sjöjungfrurna ska ha rörliga stjärtar. Just nu har jag modellerat upp några av dem här i modellera.
Här borta är de.
Ja. Sen, det är mycket för att testa storlek och form och uttryck, estetiskt uttryck och så på dem. Men sen har jag inte riktigt bestämt om jag till exempel ska gjuta fiskstjärtarna i silikon eller om jag ska göra dem i trä med leder. Kanske överkroppen i papier-maché. Kanske stjärten i textil. Jag har inte riktigt kommit fram till det än. Men jag jobbar ju i alla material. Det finns inga begränsningar. Utan det är allt. Alla material man kan tänka sig.
Nej, jo. Alla.
Ja, ja, kanske inte kaksmet, men annars är det väl alla material.
Det är första gången Sara Boman gör en miniatyrteater. I vanliga fall tillverkar hon större dockor till vanliga scenföreställningar. Runt om i ateljén ligger dockor i olika tillverkningsstadier och modeller. Här finns bland annat en japansk bunraku-docka med bålen i grovt tyg och ett huvud i papier-maché. Låren är halva bambupinnar och resten av benen täljer Sara i linträ.
Det här ska bli en vad. Så att den här vaden ska kunna sättas ihop med låret. Den här bullen uppe på här är själva knät. Sen kommer jag borra ett hål i den och i den kommer jag sen föra in en sprint. Så att den hålls på plats och så att den kan röra sig i en riktning.
Det gäller att vara fiffig.
Ja, det gäller att vara fiffig. Ibland är jag en konstruktör eller en ingenjör som uppfinner hur dockorna ska kunna röra sig. Hur mekanik ska fungera inuti dockhuvudet till exempel. Sen finns det också en del av mitt yrke som är rent konstnärligt. Det här med estetiska uttrycket. Och sen så är det också en del som är rent hantverksmässigt. Som det jag gör just nu, att jag sitter och täljer. Och den delen tycker jag är väldigt meditativ. Då kan man sitta och lyssna på ljudbok eller radio eller sitta och prata med någon och händerna bara går. Medan när jag gör konstruktionsjobb, då måste jag stänga av radion och så måste jag vara ensam. För då är det så svårt. Så då behöver jag verkligen använda hjärnan och tänka.
Sara Boman har jobbat som dockmakare i 25 år. Och sedan ett par år tillbaka är hon fast anställd på Marionettteatern. Hon har sitt drömjobb.
Jag har alltid varit fascinerad av dockteater och egentligen figurer, rörliga figurer. Och jag byggde det redan som barn. Och genom hela tonårstiden. Det kanske inte är så vanligt att man gör det.
Vad byggde du?
Jag byggde dockor, figurer, både i textil och i lera och i trä och olika material. Jag hade liksom en materialdepå under min säng. Och så stal jag material i huset av familjen. Mammas bomull försvann hela tiden och sådär.
Idag har hon såklart tillgång till vilka material som helst. Och vad hon väljer beror på vad det är för sorts pjäs och figurer. Kropparna kan vara i tyg, trä eller skumgummi med mera. Men huvudena är oftast i papier-maché.
Och det materialet är helt fantastiskt. För det är så starkt och så lätt. Och det går att borra i det och fästa saker i det. Ja, det är enastående faktiskt.
Men dockorna som medverkar i pjäsen Husdjursföreställningen, de har en annan sorts huvuden.
Den här hunden som tittar vädjande på oss här nu. Mm. Och katten och gnagarna som ligger där på bordet. Deras huvuden är då i latex. Varför valde du det då?
Jag ville ha ett mjukt, flexibelt material där de skulle kunna vifta på öronen och kanske vippa på nosen. Det kan kaninen, den kan vippa lite på nosen och spotta ut en napp kan den faktiskt också. Så det ville jag ha. Men redan tidigt i den här processen så fick jag veta att dockspelaren skulle hantera djuren ganska våldsamt ibland i vissa scener. Det finns en scen där dockspelaren brottas med kaninen. Och då måste den tåla det och det gör kanske inte papier-maché på samma sätt.
På den här bänken finns också Saras ögonfabrik. Det är en massa ögonglober, genomskinliga plastbollar som ligger och stirrar på en.
ögonen är väldigt viktiga på dockor. Man vill att ögonen ska ha mycket blänk. Det är liksom blicken på dockan som gör att publiken får kontakt med dockan. Och som gör att den får liv. Så det här är min lilla ögonfabrik här.
Jag ser det. Det är flera olika ögon på gång.
Jag har kattögon och hundögon. Ja. Och sen målar jag med glasfärg. Iris då, för att det ska bli lite skimmer i det.
Husdjuren har fått vita tygkroppar. För i den här föreställningen är det just ögonen och huvudena som ska vara i fokus. Fast ett av husdjuren är tvärtom väldigt färgglad och väldigt stor. I grönt, rött och gult och med en stor orange näbb. En papegoja gjord efter Saras egen, numera bortgångna, papegoja.
Första idén var att bygga honom i naturlig storlek. Men sen kom regissören på att nej, vi ska ha en stor papegoja som fyller hela scenen och som dansar Bollywood. Så därför har jag nu gjort ett papegojhuvud som är ungefär en meter högt. Och sen till det har det vingar som är byggda av strutsplymer. Och då är det här en stavdocka. Huvudet är monterat på en pinne som dockspelaren har fäst i ett sånt här fanbärarbälte runt midjan. För att det är ganska mycket vikt i den här ändå. Jag kan lyfta upp den och visa. Näbben öppnar sig upp och ner. Och sen så har vi ögonen har vi då. Och så blinkar den lite med sina ögon. Väldigt många människor som kommer förbi min verkstad säger: åh, du har ju teaterns roligaste jobb. Jag kan bara instämma. Det är helt underbart. Och sen när man sitter i den här barnpubliken och ser dockorna få liv på scenen. Alltså det är helt magiskt. Helt otroligt. Och även om det är jag själv som har byggt dockorna och verkligen vet vad det är för skumgummibitar och träpinnar som finns i dem. För mig får de också liv. Sen har vi också otroligt skickliga dockspelare. Men det är magi.
Du har hört Hantverket med dockmakaren Sara Boman och mig, Helene Alm.
Vi får en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 4.
Här är Ekot. Idag väntas åtal mot de personer som misstänks för inblandning i mordet på rapartisten C. Gambino som sköts ihjäl i ett parkeringshus i Göteborg för ett år sedan. Även om åtal nu väcks så saknar föräldrarna tydligt svar på varför deras son inte längre lever. Det menar advokat Mia Sandros som företräder föräldrarna.
Ett år efter mordet så finns det, enligt mitt sätt att se på det i alla fall, inte något svar på frågan varför mördades han. Han sitter här ett tag på så gräs i Sierran,
även om det blir vår sista gång. Den 26-årige Grammys belönade rapartisten C. Gambino, eller Kära Ramadan som var hans riktiga namn, sköts ihjäl här i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg. Här träffar jag en man som vill vara anonym.
Det är hemskt. Det måste ju hända något.
Polisen sa tidigt att de utreder kopplingar till gängkriminalitet. Artisten förekom i belastningsregistret men var inte dömd för något grovt brott. Målsägande beträdet Mia Sandros tycker inte att utredningen visat på att artisten hade någon koppling till gängkriminalitet.
Det är fortfarande spekulationer.
Två män kommer mot sitt nekande och åtalas för mordet på C. Gambino.
Rapporterade Kristin Holmberg. Sydvästra Turkiet och även de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8 enligt USAs geologiska undersökning. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. Minst 7 människor har skadats enligt de första uppgifterna. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens kansli har uppmanat EU-kommissionärer att inte delta i Ungerns Pride-marsch. Enligt en ny lag i Ungern är marschen olaglig och enligt medieuppgifter så vill von der Leyen undvika att provocera den ungerska regeringen på dess hemmaplan. Det var Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Så ska svenskarna bli mindre ensamma. Ja, det är rubriken på det avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko som vi hör 20:05 denna tidiga tisdag morgon. Anna Bennick, psykolog och en av experterna i Sveriges Radios podd I hjärnan på Louise Epstein, berättar om hur ensamheten ser ut, vilka personer som drabbas och om den nya femåriga strategin som ska bryta den ofrivilliga isoleringen i landet. Först, ett program som hörs första gången på lördag eftermiddagar 5:00 här i P1.
Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, ett av Sveriges största företag, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan som vi spelar in fredagen den 30 maj. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna att lyssna. Håkan Samuelsson, välkommen till lördagsintervjun.
Tack.
Du var vd för Volvo Cars i 10 år mellan 2012 och 2022 och gjorde en för många ganska oväntad comeback som vd i april. Varför vill du återvända?
Ja, det var väl lite oväntat även för mig, får jag väl erkänna. Utan, ja, det händer ju mycket i branschen, mycket problem som kommer på, så jag fick frågan om jag kunde komma tillbaks och ta upp jobbet som jag hade slutat 3 år sedan, och det vill jag gärna. För jag tycker det är väldigt roligt naturligtvis. Jag tycker om företaget. Om man varit där 10 år känner man ju speciellt för det.
Ja, en veckans stora händelse var ju de här stora neddragningarna. 3000 tjänster ska bort, omkring 2000 anställda och konsulter i Sverige får lämna Volvo Cars. Vad är skälet att ni gör detta?
Det är ju dels så tror jag det är 1000 konsulter och sen 2000 anställda, varav 1200 i Sverige. Men anledningen är naturligtvis, ett kan man ju se som en kostnadsreduktion. Vi har dragit på oss mycket kostnader sista åren, och det är naturligtvis smärtsamt för dem nu som får lämna, men det är någonting som är nödvändigt, för vi vill också undvika att göra det här var tredje, fjärde år, utan vi vill nu göra en anpassning till en mer hållbar organisation. Så bygga en organisation med runt 3000 mindre medarbetare, och det är då ungefär där vi var 2021. Alltså det, så i det avseendet är en mer återgång till ett mer hållbar nivå.
Det är ju svåra tider. Kan det bli fler varsel under din tid som vd? Det är ju sagt att du ska vara i 2 år.
Ja. Nej, det är ingenting som vi ser nu, och dessutom kan man säga att det är något som vi verkligen inte vill göra, utan det här ska vi nu göra ordentligt, som bygga en organisation som är mer effektiv. Mer ansvar till medarbetare och ta större jobb. Men sen tror jag vi också får hålla igen nu med nya anställningar. I alla fall det här året ut, säkert framåt, för att ha en ytterligare mer naturlig avgång. Men inga varsel.
Vilket är ditt budskap då till de som förlorar sina jobb nu?
Ja, det är svårt att säga något annat än att det är naturligtvis tråkigt för dem. Utan de har ju då fått säkert en stor erfarenhet på Volvo som kommer att vara värdefullt om när de går vidare. Men för oss handlar det om att tänka på företagets konkurrenskraft framför allt.
Det finns ju många samverkande faktorer till att det är en tuff tid i bilbranschen. En av de sakerna är ju tullarna. I vilken mån är det här en konsekvens, skulle du säga, av alltså varslet, en konsekvens av president Trumps politiska beslut?
Nej, där skulle jag vilja säga att det finns ingen koppling överhuvudtaget. För den neddragning vi gör är nu också på kontorssidan. Så jag menar, det är ju ingen neddragning överhuvudtaget på produktion. Utan det är någonting annat, skulle jag säga. Och tullarna också accelererar väl en utveckling som vi har hållit på med i en längre tid. Alltså en regionalisering. Kina blir mer självständigt, och även USA kommer att bli mer självständigt med där man gör egna bilar. Man producerar bilarna själv. Det är en trend som har pågått, och nu går det fortare med tullarna.
Ja, en sak du har talat om nu när det gäller att få ner kostnaderna för Volvo Cars, det är ju det här. Så Volvo Cars har ju en kinesisk storägare, Geely Holdings. som då leds av grundaren, affärsmannen Li Shufu. Du har ju då talat om ett fördjupat samarbete med Geely-gruppen som ett sätt att få ner, de har ju en rad bilvarumärken, att få ner kostnaderna. Mm. Vad kan du berätta om det samarbetet? Hur nära ska Volvo samarbeta med kineserna?
Jag tror att vi kommer att samarbeta med olika bilmärken inom gruppen. Och det är ju framförallt när det gäller de mekaniska komponenter i en bil. Där det finns stora skalfördelar. För oss, Volvo, är ganska små. Och vi har en stor fördel om vi kan använda samma komponenter och system som Geely använder. Och dessutom kommer vi kunna göra vissa bilmodeller, mindre bilmodeller på plattformar som är utvecklade av Geely från början. Det är något som har gjorts sedan länge. EX30, vår minsta bil, är exempel gjord på en sån plattform för att få den på en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Mm. Så egentligen inget nytt, men självklart har vi en unik möjlighet att jobba mer, titta in på fler saker. För vi måste kunna göra elektroniken och mjukvaran absolut själva, för där kommer det vara begränsade möjligheter till samordning.
Ja, vi ska återkomma till det där med mjukvaran, vad det innebär på en världsmarknad. Men alltså, vi har haft, Dagens Industri har nyligen skrivit om att Geely har planer på att flytta stora delar av utvecklingen av nya bilar och plattformar till Kina. Att det då skulle finnas en risk att Volvo i Sverige alltså skulle förlora möjligheten att utveckla bilar från grunden. Hur kommenterar du det?
Nej, det är en unik möjlighet som Volvo har idag att kunna bygga bilar från grunden. Det är faktiskt inte så många länder i Europa som man har det. Det är i Tyskland och i Sverige och i Italien och Frankrike. Så det är någonting som vi ska vara väldigt rädda om. Däremot så ser jag inte att man äventyrar det om man använder komponenter och system som är gemensamma mellan olika bilmärken inom Geely-gruppen.
Men finns det en sån strukturell risk att makten över de stora plattformarna, den utvecklingskompetens, försvinner från Sverige och flyttas till Geely?
Inte på grund av några beslut, utan det enda som kan äventyra förmågan att utveckla bilar i Göteborg är då konkurrens. Vi måste naturligtvis vara lika bra som konkurrenterna, helst bättre. Så det är det som är utmaningen, att fortsätta göra bra bilar. Det är det som kommer att avgöra hur stor utveckling